Sveriges Radio.
Det är svårt att inte se likheten med ett misshandlat barn som växer upp och helt härmar sin pappa och försöker kontrollera andra genom våld.
Folkets stora sal i Peking. En byggnad lika kolossal i sin konstruktion som i sin betydelse för 1,4 miljarder människor. Det är november 2012. Den politiska eliten i Kinas kommunistparti har samlats för att inleda sin 18:e nationella kongress. Under den enorma röda femuddiga stjärnan som pryder taket i hörsalen stakas landets riktning ut. Här presenteras också männen, för det är hittills alltid män, som ska leda Kina under de kommande åren.
Please be seated.
De kliver ut på en djupröd matta. Sju personer klädda i svarta kostymer med slipsar som matchar tyget under deras fötter. I täten går mannen som utsätts till Kinas nya galjonsfigur. Ett par månader tidigare var han spårlöst försvunnen. Nu vinkar han ledigt till församlingen i hörsalen. Med sina 180 centimeter är Xi Jinping Kinas längste ledare på nästan 4 decennier.
Xi Jinping 同志讲话.
Let us warmly welcome General Secretary of the CPC Central Committee, Comrade Xi Jinping, to address us.
Hans röst är djup och han låter självsäker när han talar.
We shall do everything we can to live up to your trust and fulfill our mission.
Sen Kinas nya ledare Xi Jinping hållit sitt första stora tal häromdagen så har det blivit många reaktioner. Många kineser menar att Xi Jinping verkar vara mer mänsklig och ödmjuk än andra kinesiska politiker.
Du lyssnar på P3 D som handlar om mannen som kallats världens mäktigaste. Kinas ledare Xi Jinping.
Kifu, yapo, nuyi women.
Han är en av kommunistpartiets kronprinsar som föddes in i den röda adeln.
Hans högsta önskan i livet var att bli en ny Mao.
Men han blev också förföljd under den kinesiska kulturrevolutionen.
Åtskilliga partisekreterare har släpats iväg till kritikmöten för att erkänna sina fel och misstag.
Han lärde sig den hårda vägen, precis hur makten fungerar.
Kommunistpartiets grepp om makten i landet hårdnar.
Kina har brutit mot folkrätten på ett sätt som uppgår till brott mot mänskligheten i regionen Xinjiang.
Väldigt många har svårt att riktigt ta in att ondskan finns.
För Xi har röjt sina motståndare ur vägen.
Den som inte tar mutor i partiet ser de andra med misstänksamhet på, för att man undrar vad är det för bror duktig.
Och gjort sig själv till ledare på livstid.
We've seen this sort of move with Vladimir Putin, with Erdogan in Turkey. These tweaks that allow these leaders to stay in their positions.
Jag heter Wendela Lundberg.
Vi vet väldigt lite om Kina egentligen styrs. Det är en svart låda som jag brukar säga.
Vi hör Lars Fredén som var Sveriges ambassadör i Kina åren 2010-2016.
Vi vet vad som rimligen går in i den svarta lådan. Vi vet ibland med flera års fördröjning vad som kommer ut ur den. Men vi vet ingenting om hur besluten fattas. Det där är, tycker jag, är lite störande så att säga. Att vi vet så lite om beslutsmekanismerna i ett av världens viktigaste länder.
Lars är en av få svenskar som har träffat Xi Jinping.
Han har alltid huvudet lite snett till vänster.
De har varit i samma rum vid 3 tillfällen.
Jag hade tänkt säga att han sprider ett lugn, men det är kanske inte riktigt sant. Jo, men det är tillägget att hans ansikte är nästan oföränderligt, så att man vet inte riktigt vad han tänker naturligtvis, så det är säkert vad han vill också. Han gav ändå intrycket som alla framgångsrika politiker som jag har sett på nära håll ger, nämligen att den han pratar med just nu, det är vad han helst vill göra i livet just då. Han verkar närvarande, och det där är ju verkligen en enastående gåva för en politiker.
Ekots Kina-reporter Hanna Salberg har också kommit inom några meters avstånd från Xi Jinping.
Men ändå så att jag kunnat uppfatta honom väl med blotta ögat och känna den effekt han har på andra människor och på rummet. Han har en pondus. Han har ett sätt att prata som är också uttrycker pondus, men som kan slå över i det outhärdliga, där han gör pauser som är så långa så att de framstår som löjliga. Därför att han har inte ett så värst elegant språk. Alltså han verkar inte särskilt klassiskt bildad överhuvudtaget. Och hur skulle han kunna vara det med sin bakgrund? Han har ju satsat allt på den lantliga, hårt arbetande auran. Han berättar ju hellre om hur han har burit spannmålssäckar. Även om det påstås att han tycker om att läsa ryska romaner. Men jag tror ärligt talat att han har inte läst särskilt mycket.
Men även om Xi uppfattas som en ledare med närhet till sitt folk, så kommer han från en upphöjd bakgrund. Hans familj tillhör den politiska överklassen i Kina.
Här kommer en superkort historielektion.
P3D:s reporter Patrik Stanelius.
Det fullständiga namnet på landet som vi kallar för Kina är Folkrepubliken Kina. Och det är en stat som utropas den 1 oktober 1949. Då har det rasat ett inbördeskrig över 20 års tid mellan två stridande parter, nationalistpartiet och kommunistpartiet. Kommunisterna vinner och nationalisterna, de flyr från fastlandet till Taiwan, där de bildar republiken Kina. Och det här är en konflikt som liksom har skvalpat över ända fram till idag. Men i alla fall, det som är viktigt att ha med sig här är vem som är kommunistpartiets ordförande vid den här tiden.
Hans ansikte pryder Himmelska fridens port utanför den förbjudna staden i Peking än idag.
Mao Zedong, ordförande Mao, han förkroppsligar liksom Kina och blir en av planetens kändaste människor under 1900-talet. Och under inbördeskriget så träffar Mao en lokal revolutionär i norra Kina. Och han ser någonting i den här personen. Så han tar med sig honom till Peking, som blir Folkrepublikens huvudstad. Och den personen heter Xi Zhongxun.
Xi får posten som chef för partiets propagandadepartement. Han gifter sig med en annan medlem ur den röda adeln, Xi Xin, som undervisar vid den centrala partiskolan. Och 1953 får familjen tillökning när deras tredje barn, sonen Xi Jinping, föds.
Hans familjenamn är Xi. Jinping är ett väldigt enkelt namn. Det skrivs med väldigt få streck. Det betyder förresten nära freden, eller möjligen nära Peking, som på den tiden hette Beiping. Och mitt intryck är att han fick det där utav sin pappa för att det skulle verka bondskt. Därför att det var vad som passade in i detta skede utav Folkrepubliken Kina.
Xi Jinping är på väg att fylla 6 när hans pappa utses till vice premiärminister i landet. Han är Tai Zedong, en sorts kronprins i partiet som växer upp tillsammans med de andra barnen till partitopparna. Deras hem ligger innanför murarna på högkvarteret Zhongnanhai, intill det forna kejsarpalatset, förbjudna staden i Peking.
Vi vet lite men inte så mycket om hur den inre partialden levde på den tiden.
Hanna Salberg har bott i Kina och varit korrespondent där i många år.
Allt tyder på att Xi Jinping levde ett privilegierat liv på det sättet att han hade tillgång till mat, vilket många i Kina inte hade under de åren på grund av katastroferna i politisk planering bland annat. Men att han inte skonades, alltså han klemades inte bort och fick göra vad han ville, utan tvärtom så var förväntningarna skyhöga på honom.
Xi och de andra röda prinsarna går i en elitskola som är känd som ledarnas vagga. Folkrepubliken Kina utmålas som ett klasslöst samhälle. Men bland Xis skolkamrater styrs den hierarkiska rangordningen av vems pappa som har den högsta positionen inom partiet eller militären. Ledorden är: om fadern är en hjälte är sonen också det. Men det är på väg att ställas på ända.
Nu har också bönderna organiserat sig i kulturrevolutionära grupper. Och det betyder att pjäserna är uppställda för slutspel.
I sin stigande paranoia har Kinas suveräna ledare, ordförande Mao, bestämt sig för att rensa upp i partiet och röka ut eventuella konkurrenter. Det gör han genom att lansera en politisk kampanj som får namnet Kulturrevolutionen och som i praktiken innebär 10 år av kaos och förödelse.
Nu kommer rapporten från den ena stan efter den andra att partikommittéerna, där det verkliga motståndet mot Mao har lekat, tvingas till reträtt och att åtskilliga partisekreterare har släpats iväg till kritikmöten för att erkänna sina fel och misstag.
Partianslutna, som tidigare ansetts osårbara, blir plötsligt hett villebråd när ilskna ungdomar, rödgardister, släpps lös i städerna. Våldsamma folkhopar driver runt i jakt på alla som misstänkts ha svikit partiets ideal och som kan tänka sig utgöra ett hot mot Maos grepp om makten. Ingen går säker, inte ens Xi Jinpings familj.
Hans pappa, Xi Zhongxun, faller faktiskt i onåd hos Mao redan innan kulturrevolutionen. Det händer i början på 60-talet och då grips han och tvingas till så kallad självkritik. Och anledningen till att det händer är att Xi Zhongxun godkänt utgivningen av en bok vars innehåll påstås kritisera ordförande Mao.
Och när kulturrevolutionen drar igång på allvar 67 är det ingen som glömt vem fienden är. Ögonblicket är förevigat på bild. 8 år efter att han utsett sig Kinas premiärminister knuffas Xi Zhongxun upp på ett lastbilsflak. En skylt hängs runt hans hals. Den pryds av tecken som lyder: Xi Zhongxun, partiets fiende. Han körs till en så kallad kampsession, en sorts offentlig revolutionsdomstol där han och alla samlade får veta vidden av hans förräderi. Han anklagas bland annat för att ha gömt undan radioutrustning i sitt hem och använt den för hemliga samtal med utlandskontakter. Som ytterligare bevis på hans kontrarevolutionära aktiviteter nämns en utlandsresa till Östberlin flera år tidigare. Då ska han ha använt kikare för att blicka längtande över muren mot väst. Han blir hånad, slagen och fängslad. Det kommer dröja år innan Xi Jinping får se sin pappa igen.
Nu kommer det här min första tes på psykologispåret när det gäller Xi Jinpings personlighet. Och jag betraktar honom som faderlös. Eller delvis faderlös i alla fall.
Pappans fall besudlar också de övriga familjemedlemmarna.
Xi Jinping har beskrivit sin tonårstid i Peking som ett dystopiskt kaos. Han blev själv förföljd av rödgardister som grep honom och tvingade honom att ta avstånd från sin pappa.
Att han förföljdes av rödgardister till den andra nyckeln till hans personlighet. Att han upplevde detta och att han var på den sida som blev förtryckt. Han var inte en förövare. Alltså fördelen för honom som politiker är att han inte själv var en förövare. Att han inte förföljde andra. Och därmed har han ingen som vill åt honom för detta.
Xi Jinping, alltså Xi Jinpings mamma, har fått behålla sin ställning inom partiet. När hennes egen son knuffas upp på en scen tillsammans med 5 andra misstänkta kontrarevolutionärer sällar hon sig till kören som skanderar ner med Xi Jinping. Det är också hon som vänder Xi Jinping ryggen när han söker skydd hemma. Mamma Xi Jinping anger sin son. Kanske för sin egen överlevnads skull. Kanske för att det är det hon anser vara korrekt, säger Hanna Sahlberg.
Han växte upp i en familj som visade gång på gång att de satte partiet och revolutionen främst framför sina egna barn. Och det ser man ju på den här berömda incidenten som ofta tas upp som en avgörande händelse i Xi Jinpings tidiga år. När han lyckas sticka ifrån det ställe han har blivit förvisad till för politisk uppfostran. Och kommer tillbaka till Peking, kommer tillbaka till sin egen mamma. Och hon säger att nej, nu får du gå. Och avvisar honom för att familjen inte ska råka illa ut igen. Och kanske också därför att hon faktiskt är mest lojal med partiet och absolut inte vill att andra ska se på henne som en person som klemar bort sina barn hellre än följer sin röda övertygelse. Så det här är det hårda disciplinära arvet som Xi Jinping får med sig.
När ordförande Mao bestämmer att alla privilegierade ungdomar i städerna ska skickas ut på landsbygden hamnar Xi Jinping i en liten by i centrala Kina. Han är 15 år gammal. Och det som händer de kommande 7 åren kommer att forma bygget av hans politiska image.
Den officiella versionen är att Xi Jinping härdas av sin tid i den lilla byn Liangjiahe. Där tillvaron är väldigt långt från hans privilegierade uppväxt i Peking. Där bor han i en grotta och sover på en hård, murad säng. Han blir loppbiten, han är ute och mockar skit och bygger vägar och lever sida vid sida med vanligt enkelt folk från landsbygden. Och idag har den platsen blivit ett museum där väggarna pryds av propaganda.
Från sin uppväxt i den politiska elitens värme är Xi Jinping van vid bekvämligheter som badkar, toalett, toalettpapper, telefon och till och med tv. Men i den lilla bergsbyn finns varken rinnande vatten eller elektricitet. Lervägarna befolkas av åsnor som drar vagn.
Han hamnade verkligen bland bönderna alltså, och fick lära sig att sköta bondska sysslor. Och på landsbygden i Kina var ju detta mycket hårt muskelarbete och väldigt smutsigt och ganska lite mat och överhuvudtaget väldigt, väldigt, väldigt fattigt.
När Dagens Nyheters korrespondent Torbjörn Petersson besöker platsen 2012 berättar värdfamiljen som Xi Jinping bodde hos att den storvuxne tonåringen gjorde sig känd i byn. Han orkade bära tunga grödor långa sträckor och vann ofta brottningsmatcher mot bönderna. 3 år efter DNs besök avlägger Xi Jinping ett officiellt besök i byn. Det har då gått nästan 4 decennier sedan han levde och formades där. Vid det laget är vägarna asfalterade och invånarna bor i hus med internettillgång. CCTV. Xi Jinping står på en av Shanxi-provinsens gulaktiga kullar och blickar drömmande ut över landskapet. Han minns tillbaka till hur han brukade valla får i dalen nedanför. Han berättar också att han passade på att läsa böcker och försvinna iväg i djupa tankar medan han arbetade. Men medan tiden på den kinesiska landsbygden ska ha gjort Xi Jinping gott, är det andra i hans familj som har det värre. En dag nås han av beskedet att en av hans systrar från pappans första äktenskap är död. Officiellt heter det att hon förföljts till döds under kulturrevolutionen. Flera källor gör gällande att hon ska ha tagit sitt eget liv. Xi Jinping, vars familj traumatiserats av det kinesiska kommunistpartiet och decimerats av revolutionen, svarar med att ansöka om officiellt medlemskap i partiet.
att det ofta berättas att Xi Jinpings halvsyster begick självmord under kulturrevolutionen. Det var många som gjorde det på grund av den här psykiska tortyren som blev följden när man tvingas förneka sina innersta ideal, sig själv och sin familj. Men han drog motsatt lärdom. Han lärde sig hur man utövar den här makten och det var det han var intresserad av.
Ansökan nekas på grund av hans pappas status som politisk fiende till Mao.
Siffran varierar beroende på källan, men Xi ska ha sökt och blivit nekad uppemot 10 gånger innan han till slut beviljas medlemskap i kommunistpartiet. Och där och då öppnas vägen för en politisk karriär för honom.
Xi Jinping är på väg att fylla 21 när han, tack vare sin nya status som partimedlem, blir partisekreterare i den lilla byn. Till skillnad från många av byborna där är han läs- och skrivkunnig. Därför blir han ett slags nyhetsmegafon i byn när han läser högt ur tidningen Folkets Dagblad på offentliga sammankomster.
Det är mycket som är propaganda kring Xi Jinpings ungdomsår.
Xi Jinping påstås ju ha sagt när han var typ 11 år gammal till sina skolkamrater att hans högsta önskan i livet var att bli en ny Mao.
Det här är Kina-kännaren Kristina Sandklef. Hon har bakgrund som bland annat säkerhetspolitisk analytiker på Försvarsmakten och marknadsanalytiker med fokus på Kina.
Men man ska ju komma ihåg att på den tiden, det här var i början av 60-talet, så var ju Mao Zedong den stora idolen för många kineser, framförallt för partipamparnas barn. De såg ju det här som sin idol, lite som svenska barn kanske då haft Zlatan som sin idol.
I september 76 dör Mao Zedong. Han tar kulturrevolutionen med sig i graven. Ett decennium av våldsamt kaos och politisk misstro är över. Snart blåser nya vindar i Kina, inte minst för Xi Jinpings pappa Xi Zhongxun, som officiellt blir så kallat rehabiliterad. Mao-åren i Kina präglades av revolution, men också av att partiet enade ett splittrat land. Tiden som följer hans död kännetecknas av reform och av att Kina öppnar upp sig mot omvärlden, framförallt ekonomiskt. Där är Xi Jinpings pappa en nyckelfigur. Han är en av dem som föreslår att så kallade särskilda ekonomiska zoner ska upprättas i de folkrika men fattiga delarna av sydöstra Kina. Satsningen innebär att det skapas bubblor i den kinesiska ekonomin som i praktiken blir kapitalistiska fristäder. Det innebär också att landet öppnas upp för utländska investeringar.
Där var man ju lite så här försiktig. Man vågade inte göra det på alla ställen och då valde man ut att göra det i södra Kina. Och det finns många anledningar till att man valde just södra Kina. Dels så är de här områdena som man då valde ut då områden varifrån många kineser hade utvandrat 100 år tidigare, kanske flera hundra år tidigare. Jag ska komma ihåg att utlandskineserna som bor i Sydostasien är ofta affärsmän och tillhör överklassen. Då finns mycket pengar där helt enkelt. Och det var lättare att locka tillbaka pengar till då områden varifrån de kom.
Nu börjar pengar från Taiwan, Hongkong, Japan och Singapore att strömma in i Kina. Även västerländska företag som tyska elektronikjätten Siemens och amerikanska HP och Coca-Cola är tidiga med att öppna fabriker i de ekonomiska specialzonerna. Det blir startskottet för Kinas ekonomiska uppsving i början på 80-talet.
Det nya Kina som efterlyser utländskt kapital och som nu betraktar kapitalistisk politik som bra idéer för det socialistiska Kina. I Shenzhen som ligger nära Hongkong så blomstrar japanska monteringsindustrier för tv och radio, franska företag som levererar utrustning till oljeborrning och USA-företag som tillverkar kycklingfoder.
Medan hans pappa välkomnas in i värmen igen börjar Xi Jinping sin långa vandring genom de röda korridorerna.
För att du ska kunna göra karriär så behöver du genomgå en hel del då hardship. Till exempel sitta ute på, i någon håla i någon fattig kommun och försöka att göra livet bättre för dem. För att på den tiden så var det ju väldigt mycket fokus på den som kunde skapa höga tillväxtsiffror var ju också den som gjorde karriär.
Xi tar det till sig. Vid det här laget har han ett misslyckat äktenskap i backspegeln. Hon ville flytta utomlands. Han kunde inte tänka sig att lämna Kina. Men han lämnar Peking och tar ett jobb i den intilliggande provinsen Hebei. Det är 80-tal och pågående kallt krig mellan öst och väst. I egenskap av chef för det lokala partidistriktet i Hebei får Xi Jinping resa över bamburidån till landet som vid den här tiden har positionerat sig som Kinas antites.
Ladies and gentlemen, the president of the United States, Ronald Reagan.
I would rather see my little girls die now, still believing in God, than have them grow up under communism and one day die no longer believing in God.
På ett fotografi med bleknande färger står han framför Golden Gate-bron i San Francisco. I sin bruna tweedkavaj och en grå pullover som täcker en vit skjorta med prydligt knuten slips ser han ut som en college-professor. Men 31-åringen på bilden är en del av en delegation från Hebei som har rest till USA för att studera amerikanska jordbruksmetoder och livsmedelsproduktion. Färden tar dem till delstaten Iowas vidsträckta landskap. I den lilla orten Muscatine blir Xi Jinping inkvarterad hos en amerikansk familj. Deras son är utflugen ur hemmet. Xi får sova i hans pojkrum, vars inredning är starkt präglad av Star Trek, Star Wars och amerikansk fotboll. Han guidas runt på grisfarmar och sojabönsodlingar. Han åker båt längs Mississippi-floden och bjuds på grillfest i grannskapet.
President,
27 år senare besöker Xi Jinping Iowa igen. Han ser till att hälsa på oss familjerna som tog emot honom med värme på 80-talet. CCTV.
He was very friendly to us. He made us comfortable. He made us feel like he was someone we had known for a while with his kindness.
En fråga som man kan ställa sig här är, kan Xi Jinping engelska? För han har alltid en tolk vid sin sida när han reser utomlands eller tar emot statsbesök.
Ja, det kan ju hända att någon av de nya nu i politbyråns ständiga utskott, alltså de som verkligen bestämmer i Kina. Jag tror inte det finns någon som kan tala engelska obehindrat.
Någon som vittnar om motsatsen är Donald Trump som tog emot Xi Jinping under sin första session som president i USA. Ljud från The Hill.
And I was sitting with President Xi of China. You remember having chocolate cake at Mar-a-Lago? It was wonderful cake. And when I said to him what we had just done, the missiles were launched, he looked at me and he goes, repeat. I didn't know he spoke English, actually. He said, repeat. I said, what did you just say? Repeat. So he spoke a little more English than I thought, because he never said hello, but he said, repeat.
Det dröjer några år innan Xi Jinping faller hårt för en kvinna igen. Men när han gör det siktar han högt mot en av Kinas starkast lysande stjärnor.
Man skulle kunna likna henne med en kinesisk Carola, fast då iförd officerskläder. Hon är ju mer känd än vad han var när de träffades.
Peng Liyuan var en del av nyårsgalan för de flesta. Det här stora tv-spektaklet som pågår i flera timmar och som de flesta strötittar lite på under årets viktigaste högtid med familjen medan man lagar mat och äter den och smälter maten. Så bara liksom pågår olika sångnummer, dansnummer och uppvisningar i patriotism och kinesiska framsteg och varvat med lite humor på ett lättsamt sätt. Där har Peng Liyuan sin plats. Hon tränades i militären.
De blir presenterade för varann av gemensamma bekanta. Då är Xi Jinping viceborgmästare i kuststaden Xiamen i Fujian-provinsen i södra Kina. Peng Liyuan reagerar svalt när Xi Jinping berättar att han sällan tittar på tv. Men hon imponeras av hans politiska ambitioner och av hans beslut att arbeta nära folket, långt bort från den röda adens bekvämligheter i Peking. De gifte sig 87.
Själva bröllopet är ett ganska blygsamt arrangemang som äger rum på ett hotell i Xiamen. Xi har bjudit några av sina kollegor. Man har inte sagt vem man ska gifta sig med. Så de blir lite förvånade när de ser tv-kändisen Peng Liyuan i lokalen. De tror att hon ska uppträda. Och därför blir de också helt golvade när det visar att det är hon som gifter sig med Xi Jinping. Det kan ju vara ett sätt för honom att visa vilken makt och status han egentligen har. Men det kan också vara ett av få tecken på att han har en lite busig sida i sin personlighet.
Efter bröllopet lever de åtskilda. Xi Jinping har trots allt sitt ämbete i Xiamen, medan Peng Liyuans karriär kretsar kring tv-branschen i Peking.
Och hur mycket tid han och frugan spenderar tillsammans, det verkar ju lite tvivelaktigt överhuvudtaget. De har ju levt väldigt mycket isär på grund av hans karriär.
Det innebär också att Xi är flera hundra mil bort från händelsernas centrum när landet återigen skakas om i grunden. I slutet av 80-talet sköljer en våg av protester över Kina. Det finns ett utbrett missnöje, framförallt bland studenter och intellektuella. De anser att partiet har ett för krampaktigt grepp om makten i landet och kräver förändring. Demokratirörelsen sprider sig till flera städer men får starkast uttryck i Peking. Våren 89 ockuperar demonstranterna Himmelska fridens torg i hjärtat av huvudstaden. Inom partiledningen råder det olika uppfattningar om vilken som är den bästa vägen framåt. Natten till den 4 juni 1989 svarar regeringen med våld.
Under sändningens gång har vi fått veta att soldater stormat Himmelska fridens torg i Peking. Uppgifter säger ännu obekräftat att minst 10 människor dödats när pansarbilar kört rakt genom studenternas barrikader.
Young people were singing the International to a background of gunfire. After hours of shooting and facing a line of troops, the crowd is still here. They're shouting, stop the killing and down with the government.
No one knows how many people have died in the crackdown. We may never know. Many were civilians who went into the street unarmed to challenge the military and were mowed down by machine gun fire or run over by tanks.
Det finns inga exakta siffror på antalet offer. Kinesiska Röda Korset uppskattar antalet döda till över 2 500 personer och antalet skadade till omkring 7 000.
Jag var handläggare då på den politiska sidan, polavdelningen på UD. Det var ju en chock, en jättechock var det verkligen. Och då kan man ju fråga sig, vad är en väsentlig makt? Ja, alltså, partiets reflex är ju att överleva själv. Och den reflexen trumfar allt annat. Allt annat. Det trumfar även det kinesiska folkets, vad ska jag kalla det för, objektiva intressen av välfärd, framgång Ofta sammanfaller de ju förstås. Men när de inte sammanfaller, då är det aldrig någon tvekan om vad partiet kommer att välja.
Xi Jinping följer händelserna på avstånd. Sina tankar behåller han för sig själv. 35 år senare har han fortfarande inte kommenterat massakern offentligt. Men det är han inte ensam om. Partiets hållning blir att lägga locket på. Spåren suddas ut. Sökord censureras. Det som ägde rum på Himmelska fridens torg 89 ska lösgöras från det kollektiva medvetandet.
Efter 89 så var det väldigt många utländska företag som drog ner på sin verksamhet i Kina efter det som hände på Himmelska fridens torg. Det var så brutalt. Men det här gjorde ju då att Kinas ekonomi föll. Tillväxten var väldigt låg. Och eftersom ekonomisk tillväxt är då det som bygger partiets legitimitet, så var det ju viktigt att kunna komma igång igen.
När Folkrepubliken Kina utropas 1949 bygger regeringen upp en ekonomi inspirerad av Sovjetunionen. Tanken är att landet ska vara självförsörjande med statligt ägda industrier, begränsad handel med utlandet och femårsplaner. Men efter Maos död förändras allt fort.
När Kina börjar öppna upp sig och får igång sin ekonomi så går det jättefort. Det byggs och det knakar. Städerna växer, de bygger ut infrastrukturen. Det är skyskrapor och höghastighetståg, allt sånt där. Folk flyttar i väldigt stor utsträckning från landsbygden in till städerna. Och i början på 00-talet och ett decennium framåt så är det också helt osannolika tillväxtsiffror. Alltså vi pratar om en tillväxt på 10, 12, till och med 14%. Det enda man behöver veta är att det är höga siffror. Det bara exploderar.
Den stora anledningen till boomen i Kina stavas WTO, alltså Världshandelsorganisationen. Där blir Kina medlem 2001 efter år av förhandlingar. AP.
To adopt the draft decision on the accession of the People's Republic of China. The ministerial conference so agrees.
As China becomes a member of the WTO, as China gradually further opens up her markets, as China embraces the multilateral rules of international trade, I think everybody stands to gain from China's membership.
Det är ett beslut som kommer att få långtgående globala konsekvenser.
De som har arbetat hårt för att Kinas WTO-medlemskap ska bli verklighet, de jublar verkligen här. För de ser framför sig någon sorts i nattiga drömde tillvaro där en rosig världsmarknad leder till varaktig fred och att demokratiska värderingar sprids över landsgränserna.
Kort efter att Kina går med i WTO börjar effekterna att synas. I alla fall de ekonomiska.
Vitsen med att gå med i WTO är att man då kommer in i en frihandelsorganisation och kan exportera sina produkter lättare och billigare. Och sedan 2001 när Kina gick med i WTO så har ju Kinas export ökat dramatiskt och idag är man världens största exportland.
Det som händer, det är att USA och många andra länder börjar behandla Kina som ett outletvaruhus där man köper in mängder av produkter, till exempel jättemycket elektronik, till reapriser. Och det leder i sin tur till den här ekonomiska boomen i Kina där effekten blir att hundratals miljoner människor lyfts ur fattigdom.
Xi Jinping ser förändringen från första parkett. När Kina går med i WTO har han avancerat från sin position som viceborgmästare i Tiananmen till att bli guvernör för hela Fujian-provinsen. Han gynnas personligen av de ökade tillväxtsiffrorna. Inom ett år belönas han med ett mer prestigefyllt jobb som partisekreterare i grannprovinsen Zhejiang. Där ansvarar han för 50 miljoner invånare, vars materiella tillvaro blomstrar under Xis ledning. Ekonomin växer tvåsiffrigt i flera år i följd, samtidigt som inkomstskillnaderna minskar. Här ställer sig någon kanske frågan, hur mycket av det är Xi Jinpings förtjänst?
Jag sitter här och funderar på om jag ska ge utlopp från min inneboende cynism.
Den tidigare Kina-ambassadören Lars Fridén.
I ett land som Kina, med en befolkning, en kultur som mer än något annat prisar arbete, disciplin, självförbättring, framåtanda, initiativförmåga. Det ska till en riktig politisk begåvning för att ett sådant land inte ska utvecklas.
Men även om det nya inflödet av exportpengar och utländska investeringar får mätbara effekter, ökat välstånd, en växande medelklass, så får det också andra mindre positiva konsekvenser.
I Kina försöker åklagarmyndigheten komma åt den allt mer utbredda korruptionen. Efter att delar av staden Shanghais regering fallit efter korruptionsavslöjanden så ska huvudstaden Pekings makthavare nu granskas. Men frågan om korruption inom det styrande kinesiska kommunistpartiet är känslig.
En av anledningarna till att studentprotesterna började i slutet av 80-talet var missnöjet med den växande korruptionen i partiet och det kinesiska samhället. 20 år senare har korruptionen skenat fritt.
Kinas president Hu Jintao driver just nu en kampanj mot korruption och för vad han kallar ett harmoniskt samhälle. Men situationen på landsbygden beskrivs bäst med ett ofta använt kinesiskt ordspråk. Tian Gao Huang Diyuan. Himlen är hög och kejsaren är långt borta.
I sitt anförande vid kongressen sa landets avgående president Hu Jintao bland annat att korruptionen kan få partiet att kollapsa.
We need to improve our anti-corruption system and make sure that the government and every party member is honest and transparent.
Hanna Salberg.
Rötan började med pengarna kan man säga. Korruption i makt har ju alltid funnits i Kina. När sen pengarna kom in på 2000-talet efter de stora reformerna så var det ju nästan oemotståndligt för de flesta att inte grabba tag i något för egen del.
Den som inte tar mutor i partiet ser de andra med misstänksamhet på, för att man undrar, vad är det för bror duktig? Vad är det för fel på den personen? Ska de ange mig? För att det är ju lite det här att ifall du tar en muta och du vet att alla andra tar en muta, då sitter ni ju lite i samma båt.
Det finns ingenting, inga korruptionsskandaler som kan kopplas direkt till Xi Jinping. Och det där har hjälpt honom väldigt mycket i hans karriär, inte minst i hans image.
Under decenniet som gått har det funnits små tecken på ett gradvis öppnare Kina. Men för den som haft ögonen på Xi Jinping pekar ledtrådarna åt ett annat håll.
I mars 2008 får han beteckningen vicepresident.
Ett år senare gör han en resa till Latinamerika. Det som har hänt i Kina då är att en protestvåg har spridit sig i Tibet. Och den kinesiska regeringen slår ner på den väldigt brutalt sätt. Alltså det kablas ut tv-bilder där buddhistiska munkar liksom släpas iväg och kastas in i piketbussar. Och det får väldigt starka reaktioner från omvärlden, inte minst från USA. Så när Xi Jinping kommer till Mexiko våren 2009 så händer någonting som får folk att haja till.
Flera medier rapporterar om att Xi håller tal för utlandskineser i Mexiko. I vad som bara kan tolkas som kritik riktad mot USA, säger han. Det finns proppmätta utlänningar som inte har något bättre för sig än att peka finger och lägga sig i våra affärer.
Kina, en
Kina exporterar varken revolution hunger eller fattigdom. Och vi ställer inte till med problem i andra länder. Och det är allt jag säger om den saken.
Det är ungefär samtidigt som det här som det på allvar börjar spekuleras i att det blir nog Xi Jinping som tar över som generalsekreterare i partiet efter nästa partikongress. Och ganska snart så börjar också de här marknadsliberala förhoppningarna om att WTO-medlemskapet ska sprida demokrati och västerländska värderingar i Kina att blekna.
Därför är hela världens ögon på Kina inför partikongressen hösten 2012 när den nya partiledningen ska presenteras. Då är den tilltänkte tronföljaren spårlöst försvunnen. NPR.
The man likely to be China's next leader has vanished, at least from the public eye. He hasn't made an appearance for 10 days, and his conspicuous absence has unleashed a wave of rumor and speculation.
Under 2 veckor i september 2012 är det ingen som vet var Xi Jinping befinner sig. Bland annat ställs ett planerat möte med USAs dåvarande utrikesminister Hillary Clinton in.
Last Wednesday she was supposed to meet Vice Premier Xi Jinping, but that was cancelled. He then missed an important military meeting. Then his photo call with the Danish Prime Minister was called off. On China's excitable internet, the rumors are flying, from backache caused by football to a mild heart attack, all the way to assassination attempts. Foreign Ministry spokesman Hong Lei was today asked if Xi was still alive. I hope you can ask more serious questions, was his terse response.
Plötsligt är allt som vanligt igen.
I Kina har den väntade nya presidenten Xi Jinping visat sig offentligt för första gången på 2 veckor. Inställda framträdanden och möten de senaste veckorna har satt fart på rykten om att hans hälsa en månad före maktskiftet i landet. Xi Jinping framträdde vid lantbruksuniversitetet enligt ett kort meddelande från nyhetsbyrån Nya Kina.
En teori som har lagts fram är att han har dragits med någon sorts hälsoproblem som gjort det svårt för honom att visa sig offentligt. Bland annat så publicerar The Washington Post en artikel där en källa med insyn uttalar sig om att han ska ha skadat ryggen när någon kastat en stol på honom under ett hetsigt möte. Tidningen skriver också att det här är uppgifter som bör tas med en stor nypa salt.
En annan teori som presenteras i boken Xi Jinping, världens mäktigaste man, är att ett politiskt maktspel legat bakom försvinnandet.
Enligt den teorin så ska det ha funnits en falang inom partiet som hellre sett Li Keqiang, som sen skulle komma att bli premiärminister, på posten som generalsekreterare. Och det ska ha gjort Xi förbannad till den grad att han sagt okej, vill ni inte ha mig så får ni klara er utan mig. Och så försvinner han självmant. Och det sätter partiet i en väldigt svår position, för de kan liksom inte förklara vart han har tagit vägen. Så till slut så bönar de och ber om att han ska komma tillbaka.
Än idag är det ingen utanför Xis innersta krets som vet vad som egentligen hände under de där 2 veckorna. Xi utses till generalsekreterare i november 2012. Därmed står han högst upp på den maktpyramid som utgörs av kommunistpartiets 90 miljoner medlemmar.
På toppen av toppen hittar vi Kinas ledare. Och vi använder den termen för att Xi Jinping, som det är nu, är inte bara ordförande eller generalsekreterare för kommunistpartiet. Han är också ordförande i militärkommissionen. Det betyder alltså att han styr över landets militär. Och sen är han också Folkrepubliken Kinas president.
Toppenledarens maktplattform är ju generalsekreterare i partiet och ordförande i centrala militärkommissionen. Att han är president är för att vi långnäsor ska förstå vad vi har att göra med. Och kanske också för att få rätt protokollär nivå när han besöker utlandet.
Xi gör korruptionsbekämpning till sin huvudfråga. Piskan viner inom partiet när en omfattande antikorruptionskampanj inleds. Xi lovar att slå ner på både myggor och tigrar. alltså både lågt stående partimedlemmar och maktmissbrukande högdjur i partitoppen.
Vi ska till Kina nu. Där sitter en av landets tidigare mäktigaste män i husarrest och han utreds för korruption. Politiken som utreds heter Zhou Yongkang och var tidigare Kinas högste säkerhetschef och en av landets mäktigaste personer.
Utredningen mot Zhou Yongkang ska ha godkänts av Kinas president Xi Jinping. Och utredningen har enligt uppgifter skickat chockvågor genom det politiska etablissemanget i Kina. Xi Jinping har däremot förmodligen inte bara godkänt utan även tagit initiativ till utredningen. Annars hade den förmodligen aldrig kunnat påbörjas.
CBS.
More than 80,000 Communist Party members have been investigated so far. Some have lost their jobs, others have been kicked out of the Communist Party. And no one, no matter how high ranking, appears safe from Xi's purge.
Snart började spekuleras i om inte antikorruptionskampanjen också är ett sätt för Xi att göra sig av med politiska motståndare. Oavsett om de är korrumperade eller inte. Alla som undrat om partiets grepp om landet ska mjukna under den nya ledningen behöver inte vänta länge på ett svar. För med Xi Jinping som ledare har det blivit tvärtom. Enligt Lars Fredén fanns det tidigt två tecken på utvecklingen.
Det ena var den antikorruptionskampanj som behövdes naturligtvis, men den var utformad på ett sätt och med använde språkbruk som var obehagliga och påminner mig om tidigare perioder i Kinas historia.
Det andra tecknet på Xis ideologiska hållning enligt Lars Fredén är ett läckt internt dokument vars innehåll The New York Times publicerar i augusti 2013. I dokument nummer 9 listar någon, troligtvis Xi Jinping enligt tidningen, 7 faror som utgör hot mot partiets styre.
Det var antagligen en medveten läcka. Där står det ju svart på vitt hur man vill forma det kinesiska samhället.
Bland hoten som listas finns den västerländska demokratimodellen, ett starkt civilsamhälle, marknadsvänlig nyliberalism, fria medier och universella värden, till exempel mänskliga rättigheter.
För Xi Jinping så är partiet liksom den moraliska övermakten och ledtråden som han vill följa. Ungefär som en kristen person ser Bibeln så ser Xi Jinping kommunistpartiet som det enda sättet som man kan få folk att vara moraliska.
Som Xi ser det är det ett problem i Kina att den politiska lågan riskerar att släckas i en yngre generation som inte har upplevt och därför inte minns landets 1900-tals historia. Hanna Salberg.
Det är intressant att se att det finns ett större och större generationsgap i det kinesiska samhället. Alltså om du tittar på hur mycket som har hänt i Kina bara under 2000-talet så är det som att varje generation lever i ett eget Kina.
För att förhindra att det kinesiska folket ska vackla i sin tro på partiet har Xi-regimen lanserat ett antal initiativ sedan 2012. Ett sånt initiativ, en app med Xi Jinpings ideologiska lära, har blivit en obligatorisk aktivitet för de miljontals partimedlemmarna i landet.
Folk har helt enkelt glömt bort de kommunistiska idealen och det måste man påminna dem om. Och vad bättre än att lansera i denna moderna tider Xi Jinping-appen Xie Qi Qianguo. Studera Xi, eller det är egentligen en lekmord eftersom Xie Qi betyder ju att studera, men det kan ju också betyda studera Xi. Och stärk landet.
Xi Jinping är alltså den första ledaren sedan Mao som uttryckligen vill odla en personkult kring sig själv. Och ett tydligt exempel på det är att han har skrivit in sin ideologi, Xi Jinpings tänkande, eller Xiism, i Kinas konstitution.
Med Xi vid rodret undersöker också partiet vikten av ett annat begrepp som ska komma att bli ett populärt slagord.
Zheng nengliang.
positiv energi.
Det låter jätteflummigt. Det låter som något new age-igt eller någon självhjälpsbok eller någonting. Positiv energi. Men det är ord som Xi Jinping själv uttalar. Och det handlar mycket om den här... att hålla sig på solsidan och bejaka solsidan av den här partidiktaturen.
Hanna Sahlberg säger att det i praktiken finns två kinesiska samhällen. Hon kallar dem solsidan och skuggsidan.
Solsidan handlar om att du, så länge du inte sätter dig upp mot partiet och de bestämmelser som finns, de begränsningar som har skapats, kan leva ett liv i personlig frihet. Alltså ett diskret medelklassliv för många, eller i alla fall med förhoppning om att bli medelklass, där man får tjäna pengar i fred och där man också kan uttrycka vissa saker i goda vänners lag. Där finns ju ofta en uppfattning att Kina är en rättsstat, eftersom man kan absolut inte förneka att de kinesiska lagarna har utvecklats mycket. Så att du kan mycket väl vinna ett rättsfall, men det finns heller ingenting som hindrar, om du har så att säga gått över till skuggsidan, att du kör fast ohjälpligt och att du ropar men ingen hör dig. Du får inte träffa din advokat till exempel, eller du får en statlig advokat bara som uttrycker din vilja. Det är mycket stängda rättegångar.
Just sökandet efter rättvisa är centralt för många kineser, såväl fattiga som rika, enligt Hanna Sahlberg.
Det är ett större sug efter rättvisa än efter demokrati. Och det kan man ju säga är mer grundläggande. Det finns där hela tiden. Så länge jag har varit i Kina, och också det Kina jag ser när jag läser historien, så har det varit verkligen en bärande kraft genom den kinesiska historien. Också någonting som ibland har omformat landet. Man kan se att Xi Jinping är populär. Och en stor del, om inte hela framgången, består i att han lovar att bekämpa korruptionen.
I ett land utan pressfrihet, där de styrande lägger locket på när verkligheten inte överensstämmer med partiets sanning, hårdnar censuren ytterligare. Inte minst när det handlar om högste ledaren själv.
Well, I know we're a little behind, but that's mainly because President Xi and I had a very constructive conversation.
我知道这次花的时间比较长一点，但主要是因为习主席和我进行了非常。I juni 2013 besöker Xi Vita huset och träffar president Barack Obama. Men det är inte de diplomatiska överläggningarna som får störst rubriker efteråt. Vid ett tillfälle fotograferas de två statscheferna under en promenad i sommarsolen. De går sida över sida, båda klädda i ljusa skjortor och mörka kostymbyxor. På sociala medier delas den bilden, sida vid sida med en annan bild föreställande Nalle Puh och tiger. Muntert jämförs den tecknade björnen med Kinas ledare.
Jag tror att det mycket har att göra med hans tjocka mage och hans självgoda leende.
Fenomenet får snabb spridning. När Xi tar emot Japans premiärminister Shinzo Abe händer det igen. Ett handskak mellan de två jämförs med en bild på när Nalle Puh hälsar på åsnan Ior. Till slut slår den kinesiska censuren till och börjar städa bort bilder på björnen från landets internet.
Ja, det är ju inte på något sätt förvånande att det där skedde. Traditionell trop i det kinesiska tänkandet om ledarskap är att ledaren inte ska utsättas för åtlöje. Därför att ledaren är ledaren, därför att han är moraliskt mer högstående än andra människor. Annars skulle han inte fått makten.
Det är inte bara censuriven som förvärras i Kina, utan också situationen för regimkritiker och aktivister. Människorättsorganisationen Human Rights Watch rapporterar att straffen har skärpts och förföljelsen har ökat för oliktänkande under det senaste decenniet i Kina.
Det är svårt att inte se likheten med ett misshandlat barn som växer upp och helt härmar sin pappa och försöker kontrollera andra genom våld. Det är svårt att inte lägga på den psykologiska tolkningen. Xi Jinping måste ha lidit fruktansvärt under kulturrevolutionen. Men han har ju gynnats enormt av det. Han lärde sig allt han behövde veta. Han lärde sig den hårda vägen precis hur makten fungerar. Det andra gjorde mot honom då, det gör han mot andra nu.
I Xi Jinpings ögon är partiet allt som står mellan ett stabilt samhälle och fullständigt kaos.
När han menar, vilket jag tror att han menar, alltså att endast partiet kan förhindra kaos, vilket som helst, men han tänker bland annat på sina egna upplevelser under kulturrevolutionen, så har han rätt i den meningen att det finns ingen annan allomfattande organisation än partiet. Det finns inget alternativ till partiet för att idag styra Kina. Och han lever säkert i den uppfattning som nästan alla kineser jag har träffat, även privat alltså, tyvärr, uppfattningen att så fort man släpper på kontrollen så kommer Kina att upplösas. Så han ser väl sig som en man som hejdar kaos, som ser till att folk kan leva i rätt stor utsträckning jämfört med tidigare sina egna liv. Om man är ledare för ett land så mår man nog bra av den tanken.
Något annat som också händer efter att Xi Jinping blir Kinas ledare är att tonen mot väst skärps. Talet i Mexiko 2009 och dokument nummer 9 var tidiga fingervisningar på en utveckling som har hållit i sig sedan dess.
Propagandan mot den västerländska demokratin är väldigt hård. All den västerländska demokratins svagheter framställs så färgglatt som man kan på kinesisk tv, där det framstår som att leva i en demokrati handlar mycket om gatuvåld. Och man samlar på sådana bilder. Det handlar om etniska spänningar. Det handlar om flyktingvågor. Det handlar om en moral som är underlägsen, den kinesiska moralen. Det påminner ganska mycket om vad man kan läsa i nordkoreanska medier.
Men Kinas hållning mot väst överlappar inte helt med Xi Jinpings egna privata övertygelser. Bland annat säger han sig vara förtjust i amerikanska författare som Mark Twain, Jack London, Walt Whitman och framförallt i Ernest Hemingway. Till den grad att när han gör statsbesök på Kuba 2014 så ser han till att bocka av lite Hemingway-turism. Han reser till fiskebyn Coimar utanför Havanna som är inspirationskällan till boken Den gamla och havet.
He was an old man who fished alone in his skiff in the Gulf Stream and had gone 84 days now without taking a fish.
Där avlägger Xi ett besök på Ernest Hemingways favoritbar och beställer hans favoritdrink, en mojito. Och han verkar framförallt inte ha något emot att låta sin familj ta del av det västerländska utbildningssystemet. Xi Jinping och Peng Liyuan får dottern Xi Mingzhe 1992. Hon hålls utanför rampljuset. Men 2012 publicerar The Washington Post en artikel som hävdar att Xi skickat dottern till elituniversitetet Harvard i USA och att hon pluggar psykologi och engelska där under ett annat namn. Studierna avslutas 2014 och efter det återvänder hon till Kina.
Det finns en väldigt viktig sak som man måste förstå om kinesiska politiska ledare i allmänhet och Xi Jinping i synnerhet. Det är att de är väldigt privata av sig. Det finns liksom inte att man gör ett så här familjen Obama samlas vid julbrasan-reportage eller vimmelbilder från när Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ede äter årets första semla. Därför finns det extremt få uppgifter om Xi Jinpings dotter.
Ja, nej, det är en stil som kinesiska ledare har odlat i decennier. Vi vet inte mycket om deras familjer och det kan man ju säga leder ju också till att de inte kan utsättas för den granskning av familjeförmögenheter som man annars skulle kunna genomföra på ett enklare sätt.
Xi Jinping har gjort det tydligt att dotterns privatliv är förbjuden mark för allmänheten. När hennes telefonnummer och bilder på henne läcker ut på nätet i slutet av 2010-talet döms mannen som pekas ut som skyldig till 14 års fängelse. Efteråt uppger den dömde mannens mamma att hans son torterats i fängelset.
Please watch your luggages. Hold the handrail. Mind your steps.
Kinas förhållande till mänskliga rättigheter är något som står på agendan när Sveriges dåvarande statsminister Stefan Löfven besöker landet 2015.
När det handlar om mänskliga rättigheter, vad kommer du att säga till premiärministern?
Det kommer jag att säga till premiärministern först och sen kommer jag att redovisa det.
Det här landet som du har anlänt till nu idag på morgonen, hur beskriver du det?
Hur jag beskriver det?
Är det en diktatur?
Det är en enpartistat som inte har fria val.
En enpartistat som inte har fria val och som skyfflar in folk i fängelse som är oliktänkande. Har vi inte ett ord på svenska för det?
Ja, du får välja vilket ord du vill. Jag väljer vilket ord jag vill och det är det jag har valt att beteckna. Det är en enpartistat.
Du vill inte säga diktatur?
Det är en enpartistat.
Några år senare kommer frågan om mänskliga rättigheter i Kina att dominera nyhetsflödet. 2017 börjar FNs högkommissionär för mänskliga rättigheter få rapporter om ett växande antal försvunna människor i den autonoma regionen Xinjiang i västra Kina. Främst handlar det om försvunna uigurer, ett muslimskt minoritetsfolk som utgör den största delen av befolkningen i regionen. Sen kommer drönarbilderna. De visar läger där mängder av fastkedjade fångar hukar sig på marken, övervakade av beväpnade vakter. Snart börjar det komma uppgifter om att kinesiska myndigheter fängslat uigurer och andra minoritetsfolk i Xinjiang i stor skala. De förs till så kallade omskolningsläger där de enligt vittnesmål utsätts för tortyr, påtvingade medicinska ingrepp och sexuellt våld.
And you also believe that the women in this camp were being raped, is that correct?
Haqiqatan ash bosqunchiliklish bek eğir evjep ketken ki. Chunki ash evjep ketken bo'g'ishqa u yerdagi Xitoy saqchilar.
I september 2020 intervjuas en uigurisk kvinna av The Guardian. Hon berättar om hur hon och andra kvinnor med samma etniska bakgrund blev tvingade av de kinesiska myndigheterna att ha spiral. I de fall där spiralen har lett till komplikationer har kvinnorna blivit tvångssteriliserade. Kvinnan vittnar också om hur andra uiguriska kvinnor torterats och våldtagits av kinesiska polismän.
Över 50 personer som vistats i Kinas ökända omskolningsläger vittnar nu om tortyr, hot, våld och förnedring. Amnesty Internationals nya rapport slår fast att Kina har brutit mot folkrätten på ett sätt som uppgår till brott mot mänskligheten i regionen Xinjiang.
Kinesisk polis använder sig av landets antiterrorlagstiftning när de griper människor i Xinjiang. Men grunderna för ett gripande kan vara lösa. Män med skägg misstänkliggörs, likaså folk som avstår från att dricka alkohol. USAs utrikesdepartement uppskattar att uppemot 1 miljon män, kvinnor och barn har frihetsberövats och skickats till arbetsläger. Och att dubbelt så många skickats på politisk omskolning där de ska lära sig att bli mer kinesiska. Det innebär bland annat att de ska frångå sitt modersmål till förmån för mandarin och att de ska omfamna partiets ideologi som främsta trossats.
De här hårdhandskarna som Xi Jinping har tagit tag i Xinjiang med representerar ju dels en omsvängning i minoritetspolitiken i Kina och dels en tro på att man kan omforma människors tankar, att man kan ta in dem på institution, att man kan tvätta deras hjärnor och få ut en bättre människa. Och också ett folkslag som kallas för, så det finns begrepp som det kinesiska folket och den kinesiska rasen, där man inte tar hänsyn till de här olika språken, olika religionerna och den de helt olika kulturella bakgrunderna som människor i olika landsändar har.
I Kina är ungefär 92% av befolkningen etniska hankineser. Resten utgörs av 55 officiellt klassificerade folkslag.
Men Xi Jinpings regim litar mycket på att man kan omformulera människors tankar. Man litar mycket på att det hankinesiska sättet att leva i modern tid är överlägset och kommer att utplåna andra sätt att leva. Och man tror uppenbarligen att man ska kunna kontrollera Xinjiang på det här sättet.
I augusti 2022 publicerar FNs högkommissionär för mänskliga rättigheter en slutgiltig rapport om situationen i Xinjiang. Rapporten fastslår att brott mot de mänskliga rättigheterna har begåtts. De rekommenderade åtgärderna är bland annat att alla som förts bort mot sin vilja ska släppas och att den kinesiska regeringen ska se över sina lagar.
Väldigt många människor i Västeuropa och inte minst i Sverige har svårt att riktigt ta in att ondskan finns. Och de rapporter vi fick då under de där åren, avslöjanden som kom under de åren, var ju så oerhörda att jag tror väldigt många människor hade svårt att verkligen greppa, som det heter, detta.
Den kinesiska regeringens svar på FN-rapporten är att den är ett hopkok av desinformation. I ett uttalande säger en talesperson för Kinas utrikesdepartement att den så kallade bedömningen styrd och producerad av USA och några västmakter är helt olaglig och ogiltig. 2 år efter att FN-rapporten publicerats säger människorättsorganisationen Human Rights Watch att uigurernas situation i Xinjiang inte har förbättrats. Himmelska fridens torg, Peking, juli 2021. Trots att den kinesiska befolkningen lever under strikta pandemilagar som formulerats under landets noll-covid-policy firar partiet sitt 100-årsjubileum. I ett tal på Himmelska fridens torg i Peking tar Xi Jinping sikte på alla utländska kritiker. De som anklagat Kina för att orsakat covid-19-pandemin, som anklagar regimen för etnisk gränsning i Xinjiang och för att ha slagit ner på demonstranter i Hongkong med skoningslöst våld. Han säger att det kinesiska folket aldrig kommer låta sig misshandlas, förtryckas eller förslavas. Och att alla som försöker göra det kommer att stånga sin panna blodig mot den kinesiska muren av stål som utgörs av landets 1,4 miljarder invånare.
Det är kraftfulla ord. Och för någon som bara läser dem och inte hör dem så kanske de ser framför sig hur en eldig agitator står och vevar igång sin publik. Men det är inte riktigt Xi Jinpings stil. Han är mycket mer jämnmodig. Han levererar här ungefär som en gammal magister som påminner klassen om att de har en läxinlämning nästa vecka.
När Xi talar till folket gör han det medveten om att han är på väg att skriva historia. Sen Maos död 76 har kinesiska ledare lämnat sin post efter 2 mandatperioder. Enligt den principen har Xi bara 1 år kvar på sin post när partiet fyller 100. Men tack vare en grundlagsändring som röstats igenom några år tidigare är spärren hävd. CBS.
And we're following the latest in China, where the country is moving to allow President Xi Jinping to stay in power indefinitely. The ruling Communist Party announced Sunday that it will abolish presidential term limits.
This is a major shift in policy. Right now, a president can only serve two consecutive terms, which means a total of 10 years of service. We've seen this sort of move with Vladimir Putin, with Erdogan in Turkey, these tweaks that allow these leaders to stay in their positions. How significant is this?
Därmed har Xi Jinping potentiellt gjort sig till Kinas ledare på livstid. 2024 är han 71 år gammal. Strimmor av grått hår bryter av mot den tidigare helsvarta kalufsen på hans huvud.
Jag tolkar det som ytterligare ett tecken på styrka att han vågar visa sitt gråa hår och att han gör det, han vänder det till sin fördel, att han inte sminkar över det totalt.
För Xi finns det ingen tid att vila. Han har satt sig själv i en position där hans enda alternativ är att köra på av ren självbevarelsedrift, säger Kina-kännaren Kristina Sandklev.
För en person som Xi Jinping är det ju helt enkelt så att den dagen han bestämmer sig för att kliva av sitt presidentskap eller sitt generalsekreterarskap, då finns det ju en risk att han ställs inför rätta och kanske döms till döden. Och då är det kanske bra att ingen vet hur hans dotter ser ut.
Det finns uppgifter om att Xi Jinping rör sig mellan olika bostäder av säkerhetsskäl.
Det kanske är bra att ingen vet var han sover på nätterna. Därför att han lever sannolikt under en mycket stark hotbild. Som är mycket värre än vad våra demokratiskt valda ledare gör. Man undrar ju ifall han likt de tidigare kejsarna har provätare som testar maten för att se liksom ifall den är förgiftad eller inte. Därför att det finns mängder av människor som är rasande på Xi Jinping för det han har gjort. Han har ju satt dit så många människor i korruption.
Det finns också en annan faktor som talar för ett långt styre för Xi Jinping. Åtminstone som det ser ut nu. I dagsläget finns det ingen utsedd tydlig efterträdare inom partiet.
Det hade vi ju länge, ganska länge i alla fall, tidigare i systemet. Vi visste precis vem det var som stod på tur. Ja, det där har han slagit sönder nu. Och det kan ju då leda till, när han blir äldre, att ja, i värsta fall till en Mao-situation. Mao var ju väldigt dålig på slutet. Och allt möjligt hände då. Då var Kina inte alls inkopplat i världsekonomin. Var svagt. Hade nästan ingen utrikespolitik som påverkade någon annan. Så det är inte bra.
Du har lyssnat på Petri D om Xi Jinping av Patrik Stanelius. Jag som producerade och pratar nu heter Vandela Lundberg. Ljudmixen gjordes av Fredrik Nilsson. Och det här programmet producerades av produktionsbolaget Dist under hösten och vintern 2024.
Zong shi ping bai wu gu de nan guo qi lai ran er da huo dou zai 小花真是精彩怎么好意思一个人走开寂寞难耐寂寞难耐
En produktion av Dist för P3 Sveriges Radio.